Ja, de här engångsutbetalningarna till ryssar som skriver kontrakt med den ryska armén är ju lite av en värdemätare på hur det går i det här kriget. Hittills har de här summorna hela tiden höjts, senast i Tjumenregionen till 2,65 miljoner rubel, drygt 320 000 svenska kronor, vilket ju är oerhört mycket pengar för många ryssar. Men det har också den senaste tiden märkts en motsatt trend där olika regioner faktiskt sänker de här engångsutbetalningarna, till exempel i Bashkirien. Och det här förklaras bland annat med sjunkande skatteintäkter och att de olika regionerna har problem med sin ekonomi. Och det här visar ju att det finns en gräns också i Ryssland för hur mycket man kan betala för att få nya soldater till fronten.
Tack Johanna Melén, Magnus Christiansson och Maria Persson Lövgren. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Producent Marina Nilsson Malmström. Jag heter Fredrik Wadström.
Och det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
Här är Ekot. Israel har attackerat mål i Iran och med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Ja, Israels militär IDF har bekräftat det här. Vad är det som händer?
Ja, enligt den israeliska armén så har det israeliska flygvapnet attackerat mål i Iran i och kring huvudstaden Teheran. Och i ett pressmeddelande så uppger armén att man har attackerat iranska kommandocentraler och även kärntekniska anläggningar. Men det förekommer också medieuppgifter om att Israel ska ha attackerat bostäder tillhörande högt uppsatta personer inom det iranska revolutionsgardet. Minst 10 explosioner har hörts i Teheran och kring Teheran enligt iranska medier, och Israel kallar nattens attacker för förebyggande attacker som ska förhindra Iran från att bygga kärnvapen. Och ja, om man ska tro mediekällor så är det inte det här vi såg en engångsattack, utan Israel väntas attackera Iran i flera dagar.
Och Israel har förklarat nödläge. Väldigt kort, vad innebär det?
Ja, det innebär att Israel ska hålla sig nära skyddsrum, folksamlingar förbjuds och Israel har nu också stängt sitt luftrum, skolor stänger. Ja, så det handlar om en rad åtgärder.
Mm. Och vad här nu under de kommande timmarna, vad tror du härnäst?
Ja, det är många nu som undrar hur Iran kommer att agera om det är så att om det kommer någon attack. Nu är det så att nödläge är utlyst i hela Israel. Och
tack så mycket får vi säga där till Samar Hadros med oss direkt. Ekots nyheter klockan 3.
P1, Sveriges Radio.
Nu ska vi få en hel timma av kultur här i P1, och det här hämtar vi från den tidiga torsdags eftermiddagen. Och jag lämnar över till min kollega i Malmö, Saman Bakhtiari.
Du lyssnar på torsdagens P1 Kultur där du får följa med när en av Sveriges mest erkända konstnärer återser verk hon inte har sett på 30 år. Du får möta en välkänd och omtalad journalist som debuterar som författare med en kusligt aktuell roman om en skolskjutning. Och höra en teori om varför så många blivit intresserade av Sverige aktuella Iron Maiden när de har gått på mellanstadiet. Men vi ska börja i en helt annan musikalisk ände. Och i en katalog av pophits och ett avtryck i musikhistorien som få kan konkurrera med.
California, wish they all could be California.
Ja, där hörde du några av The Beach Boys låtar, och det med anledning av att Brian Wilson har gått ur tiden. Han blev 82 år gammal. Och om du bara har hört liknande låtar från Wilsons katalog som vi spelade precis, så kanske du har lite svårt att förstå varför han kallas för ett musikaliskt geni eller vårtids Mozart till och med. Och därför har vi bjudit hit två musikjournalister som ska förklara varför den här kompositören anses vara ett stort geni. Jag säger välkommen till Håkan Engström, musikjournalist på Sydsvenska Dagbladet.
Tackar.
Och till min kollega Joakim Silverdahl som är reporter och kritiker här på Kulturredaktionen.
Hallå, hallå.
Joakim, hur reagerade du på nyheten om Brian Wilsons bortgång?
Alltså, jag fick ett sms av en kompis och så stod det: vila i dur, Brian Wilson. Och då var det nästan som att marken så här föll undan för mina fötter. Jag lyckades samla mig till slut på något sätt, och så tog jag upp telefonen och så slog jag igång låten Caroline Know.
Ja. Och Håkan, du var på väg till en konsert.
Ja, visst.
Vad hände?
Nej, men sen fick jag det här budet, så insåg jag att men detta är en av livets viktigaste artiklar att skriva.
Vem var Brian Wilson?
Brian Wilson var ju Beach Boys ledare. Han började en överbegåvad medelklasskille från de bättre kvarteren i Los Angeles som började älska rock'n'roll, vilket inte riktigt stämde överens med den bild som folk hade om vilka rockmusiker var. Man måste komma ihåg att när Elvis kom fram, och för att inte tala om Little Richard, Chuck Berry, så etablissemanget blir ursinnigt. Vad är detta för... att de har hur mycket rasistiska okvällesvård som helst riktade dit. Brian Wilson gjorde något annat. Han bejakade Chuck Berry väldigt mycket, nästan snodde hans idéer, och hade ett väldigt rakt rock'n'roll-beat i nästan alla sina låtar, faktiskt. Men han tog in så väldigt, väldigt mycket annan musik. Han tog in inte minst jazzharmonier, utan att han hade jazzens swing. Han, några bossa-låtar där, men oftast inte. Utan han kombinerade det raka och väldigt melodiöst och väldigt, väldigt lättillgängliga med avancerade låtbyggen, arrangemang som han inspirerades av, inte minst från George Gershwin, men också lite senare Aaron Copland, den populistiska, kan man säga, orkester, klassiska kompositören i USA.
Men inte från början väl? Inte från början lät de lite annorlunda.
Från början så lät det ungefär som de highlights eller lowlights som ni valde ut här för att visa. Det blev allt mer raffinerat med tiden. Men vad Brian Wilson var väldigt bra på var att få saker och ting som var komplicerade att låta enkla. Och det tycker jag är en fin sak. Man kan uppskatta honom på flera stycken olika nivåer. Även de komplicerade låtarna.
Vad vill du tillägga till det, Joakim?
Alltså, jag tänker att de var verkligen ett surfpopband också. Alltså, de står ju så uppställda med stora leenden framför surfbrädor och har rutiga skjortor. Och det var ju en stor trend det där med surfingmusik. Känt för den här vibrerande gitarrljudet och stämsången och låtar om sol och bad och åkturer i pappas bil. Och, ja, men det är sånt där. Jag minns den här George Lucas-filmen Sista natten med gänget. Det utspelar sig under den här tiden. Och det är en av raggarbils snubbarna som säger: I can't stand that surfing shit. Och han ville hellre lyssna på Buddy Holly då. Sådär.
Och ändå så var det ju bara en i bandet som surfade.
Ja, på riktigt. Men man ska också komma ihåg att surfingmusiken före Beach Boys var helt instrumental. Så där var Brian Wilson en pionjär i den ganska så, trots allt, primitiva enkla musiken också.
Mm. Men vad gjorde Brian Wilson som var så speciellt, Jocke?
Ja, men precis som med Beatles i den här tiden så gick han ju sen in mer och mer i studion. Alltså, på flera skivor är ju inte alls Beach Boys-medlemmarna själva som spelar instrumenten. Det är ju proffsmusiker, ofta från det legendariska studiomusikergänget av The Wrecking Crew, som vi har på Pet Sounds till exempel. Så det blev lite mindre nödvändigt för dem att jobba så, för att musiken blev klurigare, mer psykedelisk och mer experimentell och sådär.
Och Håkan, du sa ju att han får avancerade saker att låta enkelt. Går det att liksom definiera det? Mm. Eller liksom, är det det här genialiteten består av?
Det kan det. Alltså, om man vill vara en populär popkille samtidigt, så är det nog ett krav. Låtar som Garland och Linus till exempel är väldigt... En annan musiker, en kille som heter Kevin Godley, som är väldigt begåvad, intelligent, han sa för något år sedan när han blev ombedd att berätta vilken din favoritlåt. Han sa God Only Knows. Jag älskar enkelhet i den. Ah, tänkte jag. Ja, det är en enkel melodi med den svårsjungen, för det händer så väldigt, väldigt mycket harmoniskt under hela tiden. Väldigt vanligt är att i denna, det raka bitet och i de stabila melodifraserna så är marken helt den sviktar. För man vet inte riktigt var den harmoniska tyngdpunkten ligger, och det är spännande.
Vi tar och lyssnar lite på den. Life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be. Jocke, går det utifrån den här låten att ringa in vad Brian Wilsons storhet var? Alltså vad han har gjort med popmusiken?
Alltså, det är ju en otrolig låt. Det är, jag lyssnade på den i morse och jag kände att det var svårt att hålla tillbaka tårarna precis när den här himlakören som vi hörde här på slutet kommer in. Och det läggs stämmor på stämmor som svarar på varandra. Och, ja, det är helt otroligt. Och i den här eran som är den mest inflytelserika eran för Beach Boys så lyckades han ju balansera precis på rätt sätt genom det här poppiga och det svårmodiga. Så ingen kan ju vara så ledsen i dur som Brian Wilson kan. Och det var som att varje sång på Pet Sounds, tycker jag, och den strandade uppföljaren av Smile efteråt, var som en brottningskamp mot honom själv och den hade varit innan. Det här lättsamma tilltalet i en popsång om att inte veta vad man ska göra utan sin älskade, till den där vilda, öppna tanken om vad popmusik möjligen skulle kunna bli.
För det var ju inte bara rent liksom kompositionerna, utan det var ju också, han utvecklade ju också hur man spelade in saker och ting. Kan du berätta lite om det, Håkan?
Alltså han använde verkligen studion som ett instrument, och som Håkan var inne på, efter ett tag så började han jobba nästan utslutande med väldigt rutinerade studiemusiker som behärskade en uppsjö av instrument. Så begränsningarna, de flög ut genom fönstret. Man kunde göra nästan vad som helst med det gänget. Och Brian Wilson med sina psykiska problem, han hörde ju musik, sa han i alla fall, som var färdig i huvudet. Och när han äntligen fick tillgång till mixerbordet och dessa musiker, då kunde han återskapa det han hörde. Så det här var en tidigare en Beatles, lite grann tidigare, med att använda mixerbordet som instrumentet i sig och se vad som händer. Blanda saker, klanger som ni aldrig hört tillsammans förut. Det gjorde han väldigt mycket.
Det är ju också under en tid där tekniken inte alls har varit så modern som den är idag. Alltså det är väldigt begränsade utrustning som han jobbade med också. Jag tycker att vi lyssnar på en låt till som jag vet att du, Håkan, håller väldigt kär från Pet Sounds skiva. Låtar man inte vill prata över utan fortsätta lyssna på egentligen. Men Håkan, den här skivan, den anses ju vara verkligen en brytpunkt, inte bara för Beach Boys utan även i pophistorien. Är det på grund av det här som vi pratade om precis, om studiotekniken och så, eller är det något mer också?
Ja, det är rätt mycket det, men är också det där att man säger att det finns inga gränser för vad som kan kallas popmusik. Och att man behåller, Brian Wilson precis som Beatles behöll liksom någon sorts en rock'n'roll-själ, men man kombinerar det med highbrow kultur, utan att det blev pretentiös. Väldigt många som tog intryck av honom på 70-talet blev antingen kitschiga eller pretentiösa. Brian Wilson var aldrig pretentiös.
Jag tänker på den här låten också, i Wouldn't It Be Nice, att det är som att Brian Wilson tänkte så här: vet du vad den här doo-wop-körbiten saknar? Det saknar lite timpani och lite så glockenspiel och kanske en sån 12-strängad mando-gitarr. Att det är bara så här, hur är det möjligt att tänka så 1965? Det är ju helt makalöst bra.
Men hur hör man hans avtryck från Brian Wilson i dagens popmusik, Håkan?
Det gör man på både goda och dåliga sätt. Alltså, begränsningarna som fanns i teknologin för gjorde det svårt. Det krävdes lite grann av skaparen för att det skulle bli bra, för att det skulle bli inte överhuvudtaget. Idag så kan vilken 14-årig kille eller tjej som helst göra väldigt avancerade låtar med sin laptop och lägga in liksom everything but the kitchen sink, som tyskarna säger. Och det blir liksom för mycket, det blir plottrigt. Så en del av de här ambitionerna som Brian Wilson hade har ibland gått åt fanders, skulle jag säga. Rätt många av inte minst slager låtskrivarna som förför sig att det finns inga gränser för man kan stoppa in, jobbar ju tyvärr på det viset, men på ett förvrängt vis.
Joakim, lite kort, hur kommer Beach Boys arv att se ut nu i framtiden utan Brian Wilson?
Ja, men säg så här, det här är ju så långt ifrån fabriksbyggd pop som du någonsin kan komma. Och då tänker jag att alla som inte jobbar fabriksbyggd pop har ju influerats av Brian Wilson, vare sig de vet det eller inte.
Tack så jättemycket, Håkan Engström, musikjournalist på Sydsvenska Dagbladet. Och tack så jättemycket, Joakim Silverdahl. Men du kommer ju komma tillbaka lite senare i programmet för att prata om några andra musikaliska ikoner. Men nu ska det handla om litteratur här i P1 Kultur och om en kuslig aktuell roman. Omslaget är blodrött med skåp som skulle kunna vara från vilken skolkorridor som helst i Sverige. Det är bara det att på ett av dem syns skotthål. Den är skriven av journalisten Bilan Osman, som nu alltså debuterar som författare med romanen Det var bättre förr, som utspelar sig i den fiktiva småorten Vallön. Där lever skolkamraterna Leila och Liam, bokens huvudpersoner, och handlingen berättas till största del ur deras synvinkel, och redan i prologen får läsaren reda på att något hemskt har hänt. Leila ligger i en sjukhussäng efter att ha varit med om en skolskjutning. Och jag vänder mig till vår studio i Stockholm och säger välkommen till dagens P1 Kultur, Bilan Osman.
Hej, tack så mycket.
Hej. Du började skriva på boken 2018. Kan du berätta vad som var liksom det startskottet, hur den här historien kom till dig?
Ja, framförallt så var det ju efter 2015 som det började någonstans, alltså skolattacken i Trollhättan då. Mm. Som kom och påverkade mig ganska mycket. På den tiden jobbade jag på Expo och skrev väldigt mycket om frågor om högerextremism. Och då 2018 så visste jag ju någonstans att jag ville beskriva skoldåd och på något sätt också så här beskriva vad som händer i ett samhälle som radikaliseras. Och att jag gärna vill göra det utifrån de här tre karaktärerna. Men hur det skulle bli, det visste jag inte då. Så att romanen har väl vuxit fram med åren.
Så 2018 hade du redan karaktärerna framför dig?
Ja, precis.
Ska vi kanske beskriva vilka de är? Vi kan börja med Leila och Liam. Vilka är de två?
Ja, Leila är alltså en vanlig tonårstjej som bor på Vallön, den här fiktiva staden som utspelar sig strax utanför Göteborg. Det är en ö där de flesta känner varandra, och hon är lite som många som kommer från små orter, är ganska trött på sitt eget samhälle. Liksom. Man vill därifrån, man tycker allting är tråkigt. Men samtidigt känner hon väldigt stor kärlek till sin ort, för det är trots allt det hon vet bäst om. Så, och hon tampas med ångest ibland och med kärlek och allt det där som ingår i ett vanligt liksom, tonårsliv. Man upplever också samtidigt att någonting har hänt på Vallön på sistone. Att det har blivit allt fler människor som ger henne blickar eller liksom så här rasistiska kommentarer och så. Och det påverkar ju henne väldigt mycket.
Jag ska lägga till att Leila har somalisk bakgrund också. Och Liam?
Ja, och Liam, han är ju en tonårskille. De går i samma skola. Och han har ju en lite av en liksom resa, kan man säga, genom boken. Där han själv tampas med, ja, med sig själv och frågor om så här, hans relation till sin pappa. Han har en mamma som har gått bort när han var liten. Men är inte särskilt liksom intresserad av frågor som rör liksom rasism eller mångkultur till en början. Men i takt med att också liksom, samhället förändras så påverkas ju han också av det. Så till stor del så kan man ju följa hans egen radikaliseringsprocess i boken.
Och så får vi också följa med Leilas mamma Fadumo från Somalien på 1990-talet till Sverige. Hur kom det sig att du ville skriva utifrån den generationens liksom perspektiv?
Ja, för att det är ju en generation som på många sätt tror jag, alltså min föräldrageneration som kom där, min pappa kom liksom i början på 80-talet, min mamma i början på 90-talet. De blev ju också väldigt liksom påverkade av det samhällsklimat som de kom till på den tiden. Alltså 90-talet var ett väldigt speciellt decennium med skinnskallar på gatorna. Och för många människor som hade flytt krig och konflikt och bara på sina egna trauman så kom man plötsligt till en ny kontext. Och det var väldigt mycket liksom att bära på. Och det perspektivet tyckte jag ändå var viktigt att få med. Så sen är ju Fadum och mycket mer än bara liksom, vad ska man säga, flyktingen i det här fallet. Liksom.
Och är det liksom också typ viktigt att få fram att de här är också människor?
Ja, precis. Och komplexa. Och det har jag verkligen försökt att, jag har försökt att beskriva de här karaktärerna så komplext som man bara kan. Liksom, att de inte ska bli stereotyper på något sätt. Utan, och det är ganska genomgående i boken.
Bilan, du har beskrivit din skrivprocess som terapeutisk. På vilket sätt var den det?
Ja, alltså delvis att komma nära då en av de här karaktärerna, Liam. Det var ju på många, alltså jag har ju liksom bevakat den högerextrema miljön och skrivit om dem i liksom över ett decennium, men det är en annan sak att komma nära liksom människorna i den, och en del av liksom mitt researcharbete var ju att befinna mig på många av de här digitala forumerna där de är, prata med dem, ta en kaffe med dem, prata i telefon i timmar med många i miljön. Och på så sätt så var den ju liksom, det låter konstigt att kanske använda begreppet terapeutiskt, men det blev ju på något sätt också för mig själv en psykologisk process att försöka sätta mig in i hur de här människorna tänker och fungerar för att kunna ge, alltså för att kunna ge Liam också en chans att vara så där komplex som alla människor är. Liksom.
Och samtidigt så är det ju också en miljö som du sa själv du har bevakat, men som också har drabbat dig personligen med massa hot, och du har skyddat identitet idag, du blev misshandlad för 2 år sedan. Varför är det så viktigt att förstå sin förövare?
Det är en bra fråga, och jag vet inte om det är så viktigt alltid för alla, men för mig så har det väl varit, jag tror att vi tenderar ibland att vara mer rädda för saker som vi inte känner till, och när det kommer till en bredare högerextrem miljö så tror jag att jag personligen hade nog levt mycket mer i rädsla om jag inte också kände till vad det är för typ av miljö och liksom hur den ser ut och hur den är uppbyggd och vilka olika typer det finns i den här miljön. Att det har varit liksom ett sätt att också, jag vet inte, hantera det. Och kunna jobba förebyggande även när jag behöver fundera över min egna liksom säkerhet. Så. Men det är klart det har varit utmanande att försöka förstå en person som drivs av idéer som direkt skadar mig men också skadar andra och hela vårt samhälle liksom i grunden.
Boken skickades för tryck samma dag som skolskjutningen i Örebro, ett massmord som chockade hela Sverige. Men du var inte särskilt förvånad. Hur kommer det sig?
Nej, men jag tror skolskjutningar just, alltså jag har ju skrivit väldigt mycket om skoldåd sedan innan, och för mig var det nog bara en tidsfråga att vi skulle ha en skolskjutning i Sverige. Jag är förvånad att det inte har kommit tidigare, och vi har haft en rad olika skoldåd i Sverige liksom med...
Jag undrar, liksom, vad har du sett som inte gör dig förvånad? Eller typ, har tänkt att det borde kanske till och med ha kommit tidigare?
Ja, men delvis har jag sett hur många, om man tittar på de här olika digitala forumen där många i den här miljön och många unga också rör sig, alltså hur tongångarna går. Jag vet inte hur många samtal behövt ha med liksom, polisen och annat kring olika inlägg eller samtal där det är, ja, men nästan till dagligen är unga personer som pratar om att utföra den här typen av dåd i sina skolor. Sen är det ju väldigt få av dem som till slut gör det. Liksom. Så det i kombination också med att vapen är betydligt mer lättillgängligt idag gjorde ju att det här bara skulle bli en tidsfråga. Liksom. Mm.
Och i boken får vi ju då genom Liam följa med hur den här radikaliseringen mot ett högerextremt håll kan se ut. Men det finns ju liksom andra våldsbejakande sidor som också skapar radikalisering i samhället. Finns det likheter?
Ja, det finns ganska stora likheter. Alltså i alla typer av extrema, ja, med rörelser. I synen på demokratin, i synen på fria rättigheter, i också den här gemensamma synen på liksom, minoriteter och kvinnors rättigheter, hbtqi-personers rättigheter, så delar de ju väldigt mycket, många av de här miljöerna. Och sen är det alltid svårt att jämföra olika politiska miljöer, liksom. Men det är klart att de delar mycket.
Och jag vet att du är väldigt mån om att det inte ska bara handla om individen utan också samhällets radikalisering. Men vad är det för individer som liksom råkar ut för den här sortens radikalisering?
Det är jättesvårt. Alltså det är den här liksom stora frågan. Hade vi haft svar på det så hade man också kunnat lösa det. Liksom så. Det är jättesvårt. Det finns en massa individer som har alla förutsättningar för att hamna i en högerextrem miljö men som inte gör det. Och så finns det individer som tvärtom har noll förutsättningar för det och hamnar i den här typen av miljöer. Så att det är svårt. Alltså det är en kombination av yttre faktorer, inre faktorer, miljöarv, alltså allt det där som man alltid pratar om. Men jag tror att det viktiga är ju, och det är därför jag vill liksom inte fokusera på individerna så mycket utan så här rusta mer att så samhället och skolorna och alla de som möter unga personer att ha bättre koll på vad det här är för typ av idéer, vilka forum de rör sig på, hur språket kan låta för att enklare också kunna snappa upp unga som befinner sig i den här typen av miljö.
Tack så mycket, Bilan Osman, som alltså har debuterat som författare med romanen Det var bättre förr.
Tack för att du kom.
Vi ska lämna litteraturen för idag och vända oss mot konstvärlden och en av Sveriges mest erkända samtida konstnärer. Hennes 24 meter långa panoramabroderi Historia hamnade på 35:e plats när Art News konstkritiker skulle kora århundradets 100 främsta konstverk. Imorgon visas den och många fler andra ikoniska verk av den samiska konstnären Britta Markat Labba i en stor retrospektiv på Moderna Museet i Stockholm. Och vår reporter Helen Alm fick följa med när konstnären själv anlände till huvudstaden för att lägga en sista hand inför öppningen av sin utställning Där varje stygn andas.
Hej! Jag ska kolla vad jag får ut min väska.
Vi ses redan på Arlanda. Jag har kommit från Luleå, Britta Markat Labba från Kiruna, dit hon kört ner från hembyn Övre Soppero samma morgon.
Välkommen.
En vecka var jag hemma. För det var jag på Havremagasinet i Boden. En månad tillbaka på Nationalmuseet i Aten. För det Oslo flera gånger.
Sen Britta Maracat Labba slog igenom stort internationellt på utställningen Documenta i Kassel 2017 har hon varit ständigt efterfrågad.
Chicago, Kanada, Birmingham och Italien, Como, Venedig Biennale. Den här hösten som kommer, så det är så späckat med resor. Hallå, hej!
Äntligen så får vi göra det här.
Vid Moderna Museet tar intendenten Matilda Olof Ors emot. Det är hon som kurerat utställningen som de just håller på att hänga.
Det blir spännande att se.
Ja, vi håller på för fullt där uppe.
Ja.
Britta har bråttom in, för det är flera verk som hon inte har sett på länge. Sådana som Moderna Museet lånat in från institutioner och privatpersoner.
Jag har inte sett den sedan 95. Det känns jätteotroligt fint att få se den. Just det här att jag har blandat så många material. Det är både skinn och tryck och broderi och papper. Bilder som inte jag har sett sedan de försvann. Känns väldigt fint att se. Lite vemodigt känns det också att veta att de där har varit borta så länge och sen plötsligt får man se dem igen. Och då känns det väldigt fint.
Utställningen spänner över 57 års skapande. Det tidigaste är en väv med två figurer. Ett nästan abstrakt motiv från 1968. Tiden när Britta Maracat Labba med rötterna i det textila arvet Sami Duoji också inspirerades av vävar och målningar i Kiruna stadshus. Här finns också en dockteater med figurer i samiska dräkter.
Den är ju från 78, det var den examensarbete jag gjorde när jag gick ut på HDK. Jag jobbade ihop med en barnboksförfattare, så att vi jobbade ihop och sen turnerade med den här.
Vid sidan om konsten har hon alltid gjort samiska dräkter till både teater och kyrkan. Invid en mörkblå mässhake hänger ett broderi där de samiska gudinnorna konfererar i kosmos. Humorn är viktig, liksom den samiska mytologin. Underjordens gudinnor som har koll på allt finns med i många verk. Deras huvuden med röda hornmössor syns i björkskogar, älvar och på himlavalvet.
Vad säger ni? Man kanske måste se.
I utställningen finns hela spannet från de tidiga broderierna med sina tätare stygn och kraftigare färger till de senare med tunna, sparsmakade stygn och applikationer av infärgade tyger.
I början var det väldigt viktigt för mig att berätta om vardagliga händelser som jag hade upplevt som barn och så här minnesfragment, men idag har det ju övergått till så här politiska händelser. Det som händer nu i samtiden, det är ju det som är skillnaden.
Hennes drivkraft har alltid varit att berätta om samiskt liv och historia. Och hennes mest kända verk heter också Historia. Ett 24 meter långt broderi som i våras hamnade på plats 35 i tidningen Art News lista över de 100 främsta konstverken det senaste århundradet.
Här kommer vi in.
Nu är det upplyst.
Ja, men vad fint det blev.
Och nu står vi här med historia runt omkring oss. 24 meter långa broderiet. I stort sett i en hel cirkel så har vi mjuk, mörkblå matta och blå draperier bakom.
Jag tycker det känns väldigt magiskt. För att när jag jobbar med kosmos, då har jag den här runda cirkeln. Den här blåa cirkeln i mitten. Och här exakt så kommer det fram här. För att då har man den där blåa cirkeln. Och sen hela 24 meter utanför den här kosmos. Så det är jättebra tänkt. Alltså jag kan inte stå så här och tänka, har jag gjort allt det här? Ja, jag önskar att jag skulle ha ett liv till efter det här. Så skulle jag göra en till, men inte samma historia. För nu har vi en ny historia, det som händer idag. Det är väldigt mycket miljöförstöring, väldigt mycket olika gruvbolag som söker mineraler hela tiden i våra områden. Och skulle jag börja med skog så skulle det inte vara någon skog, utan det skulle vara vindparks. Alltså, så skulle jag jobba idag med dagens historia.
Historia kan man börja titta på från vilket håll som helst. Från skogen och de vilda djuren i ena änden. Där människorna hittar renen, sjösamerna, fiskar, andra jordbrukar. Eller börja i den andra änden, i den andliga världen. Med den blå kosmoscirkeln och de samiska gudinnorna. I mitten, den samiska kampen och motståndet mot överheten som startade med upproret i Kautokeino i mitten av 1800-talet.
Alltså där brändes ju handelsboden. Men jag valde att bränna kyrkan, för kyrkan har ju inte varit så nådig mot oss och vår kultur. Allting var synd. Jag gick var synd och klä sig på ett speciellt sätt. Silver skulle man inte ha. Så att jag tänkte, nej, de får be så mycket ursäkt de vill, men gjort det är gjort. Mm. Det börjar bli lite...
Hon har alltid stått på barrikaderna, liksom många andra samiska konstnärer. På utställningen finns det ikoniska verket Kråkorna. Poliserna som kommer från luften som kråkor innan de släpar bort demonstranterna vid Altaälven i början av 80-talet.
Jag brukar säga att jag föddes i en kamp. Det är liksom den slogan jag har. För att som samisk barn så fick du börja kämpa redan från det att du var barn. Vi blev väldigt fort medvetna om sån här politisk kamp egentligen. Och när jag gick i Sunderbyn på konstlinjen skrev liksom i den här elevtidningen vi hade där. Egentligen tänkte jag redan då, precis som jag tänker idag. Just det här när det handlade om att man skulle bygga ut älvar och sjöar. Jag följde med de här gamla politikerna. Jag frågade, får jag följa med? Ja, men det går bra. Så följde jag med och lärde, satt och lyssnade och lärde. Så det, liksom, det har följt som en röd tråd under hela mitt liv egentligen. Så jag vet inte om jag tänker så mycket annorlunda än när jag var 20 som jag tänker nu när jag är över 70 år.
På senare år knyter Maracat Labba ofta historien till nuet. Som broderierna hon gjort på nazityska mjölsäckar kvarlämnade i Sápmi efter andra världskriget. Då kan det handla om dådet på Utöja eller flytten av Kiruna.
Och med de här broderierna har jag velat få fram det här såriga som... Alltså när man flyttar en stad, och det, vad blir kvar? Det är ju...
Ja, det är ju som ett ärr. Man har suttit ihop ett sår. Ja. Mm.
Numera handlar hennes verk allt oftare om hoten mot miljön, människorna och de marker som den samiska kulturen lever av. Stygnen har blivit glesare, liksom skogarna. Renarna trillar ner i vakar och gruvhål. Gudinnor och människor blickar ner på vad som händer.
Och här är det lite sorgsenhet över det här. Man vet ju inte, var ska det sluta? Till slut ser man bara lite natur kvar som är väldigt avskalad, som inte ens har växer och något träd överhuvudtaget något mer. Eller är de helt döda?
Det har varit hennes signum att göra avlånga broderier, horisontellt. Som utsikten över fjällandskapet hemma i Övre Soppero. Men nu går hon fram till två avlånga broderier som är vertikala. Och där den ena leder från kosmos via sovande samer i kåtan till underjorden.
Och sen kommer den här hela den här biten. Det som har varit väldigt oroligt i Kiruna nu, för att det har blivit så skört när man har borrat längre och längre ner.
Ja, det är en lång, alltså det är en meter lång, ja, det säger som, gruvgången,
ja, gruvgången ner. Och vad händer där? Ja. Där nere har man ju de här mineralerna som man sökte, glänser mineraler. Men samtidigt är det ju också en massa dödskallar längst ner. För man urgröper ur människors trygga tillvaro. Och då hamnar de i den där situationen.
Kom just, jag ville låna dig och titta på skulpturerna.
Ja,
vad är det?
Det är nu inte bara broderier som Maracat Labba ägnar sig åt. Hon har också börjat göra skulpturer. Små huvuden av urmodern, figurer i trä eller brons, monterade på olika stenar från Sápmi, som i sin tur står på gamla timmerstockar.
Det där längre bak.
Och kanske lite till höger. En aning. Det blev lite roligt, alltså lite mer... spännande. Ja. Ja, det är någonting där som man bör...
Ja, det är inte lätt det här. Det är alltså 7 timmerstockar, en meter höga ungefär, som nu de håller på att flytta runt. De står samlade som en grupp, men det ska inte vara för regelbundet.
Vi har stått här och vridit och vänt och flyttat runt.
Kanske att den här, om man kan man flytta den lite så här?
Mm. Vad är det du tycker du kan uttrycka med de här materialen jämfört med textil eller broderier?
Alltså innehållsmässigt är det, för det är återkommande de här urmor som jag har i alla broderier med mössorna. Men samtidigt är det ju också annat som jag kan uttrycka. Att jag kan ute och jobba med det där abstrakta. För det är ju samma som jag jobbar också med kyrkotextilier. Där får jag vara väldigt abstrakt. Men jag tycker ändå det är bra, för att då får jag vila från det här berättandet. Som, alltså det är ju väldigt detaljrikt. Alltså mina broderier är ju det, och man ska gå väldigt nära och kika på dem. Men nu när jag har jobbat med skulpturer så blir det ju på ett helt annat sätt. Och samtidigt också när jag har börjat blåsa upp också de här skulpturerna upp till huvuden, 75 centimeter, hela en skulptur på nästan 2 meter på höjden.
Det har du inte med här, en sån stor?
Nej, inte så stor. Jag har en stor som finns på High Line i New York som visas nu från, nu i april sattes den upp. Så den kommer att visas under ett helt år. Det är inte lätt. Den, nu har jag verkligen rört till. Nu har jag rört om. Det var inte meningen att röra.
Skulpturerna står säkert där de ska när utställningen öppnar. Efter det ska Britta Marakat Labba till Snåsa i Nordnorge. Sen med familjen på kalvmärkning. Och sen då?
I augusti åker jag till Anchorage i Alaska. Och efter det New York och Highlands. Och sen Reykjavik på Island. I januari 2026 då öppnas samma utställning som på Moderna i Tyskland i Mainz. Så att det är jättemycket resor, men sen vet jag inte, sen hoppas jag att det är väldigt lång paus.
Där hörde vi Britta Marakat Labba, vars stora retrospektiv öppnar på Moderna museet imorgon. Och reporter var Helene Alme. Och det ska fortsätta handla om konst, men vi ska gå från Sveriges mest erkända till kanske världshistoriens mest erkända konstnär. Det har blivit dags för det femte avsnittet i vår serie Da Vinci avkodad om renässansgeniet Leonardo da Vincis liv och verk. Och idag handlar det om hans teckning Vatten som passerar hinder och faller ned i en damm, och hans studier av vatten i rörelse.
Hans intresse för vattnets rörelser når ett slags klimax i början på 1510-talet, och det finns en serie teckningar som är en slags studier av vattenvirvlar.
Det här är Martin Olin, konsthistoriker och chef för samlingarna på Nationalmuseum.
De är fantastiska teckningar, och som försöker han samtidigt att beskriva det han tecknar i ord. Men han trasslar in sig lite, det finns inte kanske en utvecklad vokabulär för det. Och man förstår att han är framförallt bildkonstnär, att han är inte lika skicklig på beskrivning i ord som på beskrivning i bild.
Vattenytans spiralrörelser liknar beteendet hos hår som har två rörelser, av vilka den ena beror på hårstrånas tyngd, den andra på åt vilket håll de vrider sig. Vatten gör sålunda virvlar, av vilka den ena delen beror på kraften hos huvudströmmen och den andra på den infallande rörelsen och återflödet. Ur Leonardo da Vincis anteckningsböcker.
Här har vi de här.
Ja. Vad är det för... Ja, den där, det var den jag tänkte på faktiskt.
Just det.
För det här med det här hindret som stoppar vattnet.
Ja, just det.
Jag och Martin Olin bläddrar i en katalog med teckningar som ägs av den brittiska kungafamiljen. Många av Leonardos studier av natur, djur och människor finns i samlingarna på Windsor Castle. Inte minst många studier av vatten.
Och en teckning i Windsor här visar hur vatten faller ner ur en dammlucka i en slags damm nedanför, och hur det bildas virvlar. Och inom virvlarna så bildas det mindre virvlar och bubblor. det är fascinerande hur han tycks ha frusit ett ögonblick och lyckas teckna av det här. Någonting som är ganska snabba rörelser, och forskare har ibland föreställt sig att han hade ett slags liksom uppsnabbat seende som djur. Att han kunde se fler moment än vi lyckas fånga med. Men det är väl kanske inte helt hållbar tanke. Men på ett helt nytt sätt så försöker han så att säga fånga sånt som går väldigt snabbt.
Vatten, precis som berg och växter, hör till det som Leonardo da Vinci studerar noggrant och länge. Kunskaper som också dyker upp i målningar som Madonnan i grottan och Mona Lisa, där han skapar egna fantasilandskap. Och studierna av vatten fördjupas när den florentinska republiken ber Leonardo återvända till Florens.
När Leonardo da Vinci är tillbaka i Florens i början av 1500-talet så dras han in i den florentinska republikens olika militära projekt för att dominera över sina grannar. Och en tokig idé som han är med och försöker genomföra är att man ska leda om floden Arno så att den ska ta en omväg förbi Pisa, så att Pisa borna ska bli utan vatten och så ska man få liksom Pisa på knä. Och det där går inte att göra och vara helt orealistiskt. Men det finns en mängd intressanta teckningar där han är ute och tittar på landskapet och försöker förstå flodens lopp och floden, hur det fungerar. Och han blir mer och mer intresserad av hur det fungerar med strömfåror och segelbarhet och titta på geologin och hur det har vuxit fram.
Och som vanligt när det handlar om Leonardo da Vinci och hans gränsöverskridande sökande är nyfikenheten, den omätliga längtan efter fördjupad kunskap, större än uppdragen han åtar sig.
Han börjar ju med att det ska leda fram till ett särskilt mål, att man ska besegra Pisa. Men det slutar med en mängd liksom detaljstudier, och han gör paralleller mellan hur vatten virvlar sig och hur hår virvlar sig och hur virvlar kan se ut i naturen på olika sätt. Och det leder ju inte kanske vidare till någonting särskilt, utan det är mer en slags fascination inför formernas mångfald. Observationerna är korrekta och intressanta och vackra, men han kan ännu inte så att säga foga in dem i ett vetenskapligt system. För det krävs det kanske samarbete med andra vetenskapsmän och liksom att man bygger vidare på tidigare kunskap.
Leonardo tar sedan sina naturstudier vidare och skapar undergångsscenarier. Mer eller mindre tänkbara fantasier.
Studierna av vattenvirvlar och bergslandskap leder fram till en serie märkliga teckningar som han gör mot slutet av sitt liv, som är inte naturstudier utan ett slags visioner som han gör för sig själv, ett slags fantasier. Katastrofer där berg och städer liksom översvämmas och bryts ner och faller samman och hästar och människor drunknar och så. Det verkar som att han frågar sig, vad händer om det kommer en storm som är kraftigare än alla stormar som vi har mött? Hur skulle det se ut? Vad händer om ett berg rasar ner på en stad, och sen så tecknar han det? Så att han gör sin egen katastroffilm på något sätt. Hans fantasi kräver ett slags visualisering av den här frågan.
Och för att kunna göra det så har han i grunden de här tidigare studierna av natur.
Ja, precis. Han vet hur det ser ut i mikrofallet. Och här så använder han det här inte till en slags vetenskaplig syntes, men till en slags konstnärliga visioner av katastrofer.
Och hur allvarliga är de här katastroferna som han ritar?
Ja, det är ett slags jordens undergång kan det se ut som i vissa fall. Och ibland så är det väl kanske mer ett häftigt sommarregn.
Kan man säga hur Leonardos studier av vatten och berg och natur har det gjort ett avtryck i konsthistorien på något speciellt sätt?
Nej, jag tror inte man kan säga det riktigt. De här teckningarna var ju ett slags ganska privat material, och de gick i arv till Francesco Melzi, som var en av hans lärjungar, men som också hörde till en milanesisk adelsfamilj, och de satt i några generationer på de här teckningarna, och de var inte kända så att säga för andra konstnärer. Men på 1800-talet så började forskningen ta fram det här materialet och anteckningarna. Man började bli intresserad av honom som forskare, som tecknare. Det har att göra också med 1800-tals forskningens genombrott på de här ämnena också, som Leonardo var intresserad av.
Som natur, människokroppen och...
Precis.
Ja. Mm.
Du hörde den femte delen i serien Da Vinci avkodad av Cecilia Blomberg, där du också hörde konsthistorikern Martin Olin. Uppläsare i programmet var Ulf Nyström och producent var Fredrik Wadström. Och fler avsnitt hittar du i appen SR Play. Nu ska vi tillbaka till där vi började, i musiken, och det ska handla om ett inflytelserikt brittiskt band som fortsätter fylla stora arenor till bredden med sina fans 50 år efter att de bildades. Ja, det handlar såklart om Iron Maiden, och vi hörde en liten bit från en livespelning från Rio där de framförde Fear of the Dark. Kanske ett smakprov på hur det kommer låta när de nu ska spela två kvällar i rad på Tre Arena i Stockholm ikväll och imorgon. Och en som kommer vara på plats på båda kvällarna, eller under båda kvällarna, är P1-kulturs reporter Joakim Silverdahl. Varför?
Ja, ikväll så ska jag se Iron Maiden för allra första gången faktiskt. Och då har jag ju som lyssnat dygnsvis med Maiden i mina dagar. Så väck mig mitt i natten så kan jag säga vilka bandmedlemmar som hoppar av och vilket år de kom tillbaka och sådär. Men då ska jag göra en recension av kvällens konsert i Kulturnytt. Och imorgon kväll så ska jag bara låta min inre nioåring få njuta.
Men varför har nioåringen fått vänta så länge?
Jag vet inte. Det bara har hänt. Jag har inget försvar.
Okay. Men Jocke, ska vi ta det från början? För de som inte kan rabbla upp gamla och nya bandmedlemmar mitt i natten. Mm. När kom Iron Maiden till rent musikaliskt?
Hårdrocken, men framförallt punken och progrocken, hade som regerat i brittisk musik under andra halvan av 70-talet. Och det var där någonstans. Så progrockens långa, vindlande låtar inspirerade Maiden till låtar som kunde vara upp mot 13 minuter. Och även om Iron Maidens grundare, då basisten Steve Harris, aldrig skulle erkänna det, så går det ju att höra spår av punken i de första skivorna. Paul Dianos lite raspigare, mörkare rockröst var lite vildare än Bruce Dickinsons power skrik som skulle komma sen. Men vi kan väl lyssna på första låten från första skivan, Prowler. Det här är lite punkigare ändå.
Ja, jag hörde. De var ju med och formade en liksom egen gren av hårdrocken. Alltså, på vilket sätt?
Det är en rörelse med den smidiga förkortningen NWOBHM, New Wave of British Heavy Metal. Om då man kan tänka Black Sabbath och Led Zeppelin, de var ju först som band. Och sen kom Judas Priest och Motorhead och kanske framförallt Iron Maiden då, i en ny våg. Så band som på olika sätt har utvecklat metalgenren, kan man säga. Iron Maidens stora bidrag är väl en mix av melodiska såna gitarrstämmor som staplas på varandra, men även snabba solon signerade Dave Murray och Bruce Dickinsons då höga metal-skrik och Nico McBrains intensiva trumkomp. Ibland brukar jag tänka på att hans komp, det är nästan som en häst som galopperar ut i strid eller något sånt där. Hur tycker du att det här låter samman?
Vilken, Förlåt, vilken bra liknelse. Jag hörde det faktiskt. Och, alltså, jag gillar detta, men jag måste erkänna. Jag har ju sett folk ha kläder med Iron Maiden-loggan på sig ungefär 10 miljoner gånger fler än vad jag har hört deras låtar. Mm. Och det är en väldigt, väldigt snygg logga, men kan du beskriva deras här visuella estetik?
Ja, men det är ju klassiskt långt hår, nitar och läder och tajta byxor och sånt. Men omslagen är ju ikoniska. Då har vi ju de där versalerna du pratar om. Iron Maiden i rött och de klassiska yxiga typsnittet där. Och sen så dyker han ju upp då på varje omslag. Den där stirrande, ofta skrikande maskoten Eddie. Han kanske har mördat någon med en yxa på Killers-omslaget eller satt sin isoleringscell på Peace of Mind. Eller kanske han styr självaste djävulen som någon slags marionettdocka på Number of the Beast. Så det är som minnesbilder från mardrömmar som man bara vill glömma.
Jocke, du sa att din inre nioåring, det här var väldigt mörkt.
Ja, jag kan minnas det så starkt. Jag kanske var 10 då, möjligtvis. Men när en kompis i klassen plockar fram live-skivan Live After Death på dubbel CD, och då på det omslaget så bryter sig då här maskoten fram ur en grav med en blixt som träffar hans huvud. Och sen dess så var ju bara ingenting sig likt. Och mamma och pappa, de ville ju inte att jag skulle lyssna på Iron Maiden så gärna. Men då fick jag ju smussla lite. Så jag spelade in Seventh Son of a Seventh Son-skivan på kassett, minns jag. Och så skrev jag något annat på etiketten och så satt jag och lyssnade på den i hörlurar när ingen såg.
Alltså jag fick lite moralpanik nu när jag tänkte på att du såg de här bilderna när du var 9. Men du har en teori om varför folk upptäcker Iron Maiden i en viss ålder, har jag förstått.
Ja, men nästan alla såna fans i min omgivning är såna, trots då att de växte upp i helt olika Iron Maiden-eror.
Och håller den här teorin fortfarande då?
Ja, det är en bra fråga, för nu är det ju 50-årsjubileum för det här bandet faktiskt. Och när jag och mina kompisar hittade till Maiden tidigt 2000-tal, då hade de ju precis gjort en comeback. Men nu har det ju gått 25 år till, så det kanske är över, tänkte jag. Men tror du, sa man inte, att jag var på en vindpinad strand i Västerbotten förra veckan och såg en 12-åring som helt klart var ditsläpad av sin mamma? Och tror du att den 12-åringen hade en huvtröja och tror inte att det stod i klara röda bokstäver Iron Maiden över det där hopsjunkna bröstet? Och var inte det väldigt vackert, sa man? Var inte det?
Var det som att du såg dig själv helt plötsligt liksom, i gångna tider? Det är ju inte så många biljetter kvar. I kväll är det ju några stycken, imorgon är det helt slutsålt. Varför är de så populära fortfarande?
Ja, men Iron Maiden har ju fungerat för många som en portal mot betydligt hårdare musik. Alltså, strax så sitter du ju där och söker reda på obskyr, kaotisk death metal från liksom andra sidan jorden. Men du gör det ju bra, skulle jag säga, om du hittar en hårdrockare som säger att Iron Maiden inte längre är något att ha. Det finns liksom en respekt för hårdrockens trailblazer som har gått före och visar vägen. Det är något som är väldigt tydligt.
Finns det något mer?
Ja, men jag tänker också att det är en sån där riktigt energisk scenshow. Det är ju pyro, gigantiska Eddie-dockor som är ute och går runt och sätts i brand och så. Och det är allt och lite till. Och ett band som känns som att de vill vara där. Och det tänker jag är en ganska underskattad egenskap i en värld full av så här poserande live-akter som bara har spenderat för många timmar på turnébussen. Och nu har ju de flesta medlemmarna passerat pensionsåldern. Så jag vet inte, vi får väl se hur mycket de orkar springa runt och hoppa ikväll då.
Okej, nu ska du säga dem. Du har liksom lyssnat på dem nästan hela ditt liv. Ja. Vilken låt hoppas du få höra ikväll?
Alltså, på den här turnén, det 50-årsjubileumsturnén, så kommer de bara spela låtar från sina 9 första album. Bara då. Jag älskar ju Seventh Son of a Seventh Son-plattan som sagt. Men jag säger ändå Revelations från Peace of Mind. Det är en sån där låt där alla måste headbanga när gitarrerna brakar loss. Det finns inget val.
Tack så mycket, säger jag till Joakim Silverdahl, som jag kan se framför mig headbanga nu i vår studio i Stockholm. Och lycka till ikväll. P1 Kultur är slut för idag. Du hör oss imorgon igen, och då handlar det bland annat om den europeiska kommunismens uppgång och fall. Det är även titeln på en ny bok skriven av journalisten och författaren Peter Kadhammar, som du alltså hör i P1 Kultur imorgon. Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson, André Ljungberg har varit tekniker och jag heter Salman Bakhtiari. Tack för att du har lyssnat.
Tack för det säger vi till kulturredaktionen i Malmö. Ny upplaga av P1 Kultur fredag klockan 13. The Beach Boys var ju ett av ämnena i torsdagens sändning och denna grupp har ju gjort så oerhört mycket musik, så varför inte lyssna till ytterligare ett kort stycke. Tidigare i veckan fick vi veta att Beach Boys-medlemmen Brian Wilson är död. Det meddelade hans familj. Han blev 82 år. Och här hörde vi honom tillsammans med The Beach Boys i låten I Went to Sleep. Sveriges Radio P1 lyssnar du till. Nyheter nu. Klockan är 4.
Ekonyheter. Israel har under natten attackerat mål i Iran. Enligt Israels militär rörde sig om kärnanläggningar. Med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. För en stund sedan kom det uppgifter om nya attacker. Vad vet du?
Ja, precis. En ny våg av israeliska flygattacker har riktats mot västra Iran enligt israeliska medier. Och den första vågen av flygattacker ägde rum för ett par timmar sedan och riktades mot bostadshus i Teheran där personer med den iranska, inom den iranska armén och revolutionsgardet bor. Och jag ser nu på iranska nyhetsbyråer att man bekräftar att chefen för revolutionsgardet har dödats i de här attackerna. Och det har också florerat uppgifter om att kärnfysiker ska ha dödats. Det har inte bekräftats än. Den iranska tvn eller stats-tvn har nu ett svart band som indikerar att högt uppsatta personer ska ha dödats. Även ett barn ska ha dödats enligt iransk tv, och bilder som kommer ut från Teheran visar sönderbombade byggnader och bostadshus i brand.
Och mycket kort, Samar, Israel har utlyst nödläge. Varför då?
Ja, det är för att man befarar helt enkelt att Iran kommer att svara. Det innebär, det är därför man gör så.
Tack så mycket, Samar Hadros, med oss direkt här alltså i Ekot klockan 4. Och vi kommer att följa nyhetsutvecklingen. Du kan följa den i vår app Sveriges Radio Play. Där hittar du såklart också andra nyheter. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Just det, så heter kanalen, och nu kommer en ny möjlighet att lyssna till torsdagens förmiddag med programledare Louise Epstein.
USAs hälsominister Robert F. Kennedy Jr. Han menar att det pågår en så kallad autismepidemi i USA. Och han har gett myndigheten National Institutes of Health i uppdrag att presentera ett svar på varför det har blivit så här. Initiativet som kom i april fortsätter att väcka debatt och resultaten de ska presenteras i september. Vad beror det på att autism har blivit en het politisk fråga? Och hur sannolikt är det att Kennedys utredning ska komma fram till något helt nytt på 5 månader? Det här är Förmiddag med mig, Louise Epstein. Välkomna och var med! Välkommen Karin Henriksson, journalist och författare som bevakat amerikansk politik under flera decennier. Hej!
Hej, tack!
Vad tycker du man behöver veta om Robert F. Kennedy för att förstå varför han har fått jobbet som hälsominister i USA?
Ja, först och främst får man ju förstå då att han är känd sedan barnsben. Det är ju, alla vet ju vem han är. Men han har varit jurist och engagerad i miljöfrågor i hela sin karriär. Men sen ungefär 20 år tillbaka har han varit en av de främsta och mest profilerade vaccinskeptikerna i USA. Och han försökte då ställa upp i presidentvalet 2024. Och först som demokrat, sedan som oberoende, och det gick inte så bra. Och då närmade han sig Donald Trump, som väl blev kanske lite smickrad över detta. För att det är då inte så dumt kanske att få med sig någon från en känd demokratisk familj i sin inre cirkel. Och sen utnämnde han honom till hälsominister.
Men är det därför han får jobbet? För att han var liksom någon som Trump behövde i sitt gäng?
Ja, ja och nej skulle jag säga. Det var väl en fjäder i hatten för Trump att kunna locka in honom. Men också, det här var ett arv också efter pandemin med de motsättningarna som rådde om vaccin och om munskyddstvång och så vidare. Så att det fanns väljare som tilltalades av Kennedy som del i Trump-kampanjen.
Men har han inte tonat ner den här vaccinkritiken lite grann?
Ja, det har han naturligtvis gjort. Det var väl nödvändigt, men när man tittar på då vad han gör nu som minister så verkar det som att det kanske inte satt så djupt de där ändrade åsikterna.
Välkommen Sven Bölte, psykolog och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet. Du har forskat om autism i väldigt många år. Hej!
God morgon!
Hur reagerar du när du fick höra om Kennedys plan?
Ja, det var ju, kan man säga, ett skratt som fastnar i halsen. Å ena sidan förstår man ju att det är helt orealistiskt och naivt att säga något sånt när man pratar om 5 månader, vad man vill uppnå. Alltså om man kan forskning och autismområdet vet man ju att det kan inte fungera. Men å andra sidan har vi också sett att regeringen redan har påverkat den fria och konkurrensutsatta forskningen och har påverkat autismforskning. Man plockar bort pengar, man försöker styra, så det väcker ju oro kan man säga.
Men det är ju så här att den här utredningen ska ju, har ju sagt att vi ska börja om från början. På vilket sätt är det problematiskt tycker du?
Men eftersom man ignorerar den forskningen som finns, som är ganska väl etablerad, man tror inte på etablerade forskare, etablerad forskning, och jag ser inte att det finns nya hypoteser eller nya metoder som skulle kunna göra skillnad.
Och samtidigt då, alltså diagnoserna ökar och vi ska liksom prata mer om det. Kan du inte alls förstå Kennedy att han tycker att det är jobbigt att diagnoserna ökar och han vill ha ett svar?
Det tycker jag absolut, men vi har ju andra hypoteser kring varför diagnoser ökar. Då kan man ju prata och undersöka dem.
Karin Henriksson, det här initiativet, hur togs det emot i USA när det kom i april?
Ja, på många sätt. Det som Sven säger, att det var ju chockerande då i den vetenskapliga communityn så att säga. Men och även bland autistiska, alltså talesmän för människor som har autism, de var också chockade över detta och pekade på att det finns forskning. Varför inte gå vidare på det? Men också föräldrar som har autistiska barn som letar desperat efter en lösning och förståelse för sina problem. Så det får man också väga in kanske, att det finns en grogrund för de här tankegångarna.
Mm. Men var det ingen som tyckte att ja, men underbart, nu ska vi få svar på den här frågan?
Ja, föräldrar, många som har uttalat sig i intervjuer och tackat Kennedy för att han gör detta. För de tror kanske på detta, eller så letar de desperat efter en förklaring.
Mm. Så lite kluvet där.
Ja.
I april så kom också motsvarigheten till svenska folkhälsomyndigheten i USA, CDC, med en rapport om vad de ökade autismdiagnoserna beror på. Och då handlade det bland annat om förändrade diagnosmetoder. Men Kennedy, han valde att bortse från den här rapporten. Sven Bulte, vilket är det främsta skälet till det, tror du? Att CDC, deras rapport, fick inte vara med liksom.
Men man tror inte på sina myndigheter längre. De har ju ganska bra data, de har experter, och det som de säger ligger inte i linje med de teorierna och antaganden som Kennedy har. Så det är antagligen skälet.
Det är antagligen skälet. Mm. Men kommer CDC kunna liksom fortsätta jobba som de har jobbat tidigare? Vad tror du?
Jag är ingen expert på exakt hur amerikanska myndigheter arbetar, men de är ju CDC, Center of Disease Control. De är ju väldigt inflytelserika, och det är de som publicerar varje år också hur många diagnoser som ställs i USA. Det har alltid varit väldigt, de har ganska mycket auktoritet.
Mm. Karin Henriksson, hur såg den politiska diskussionen ut i USA efter att Kennedy valt att helt bortse från CDCs rapport?
Ja, det är som många, det är väldigt många som påpekar att det här är ett led i Trump-administrationens misstänksamhet mot vetenskapen, så att säga. Och sen ute i samhället finns det också människor som gillar konspirationsteorier, som menar att ja, det är klart att staten, så att säga, statligt anställda forskare har ett intresse av att gömma det här. Och de välkomnar väl att det är en annan typ av personal som har kommit in, men på det hela taget är det ju mycket oroande det som pågår. Mm. Och totalt handlar det om 20 000 forskare som har då avskedats från de här myndigheterna, och det är ju en enorm förlust i expertis och kunskap och fakta, och så det har ju bara gått 4-5 månader hittills, men det är bara början. Vi vet inte vad som kommer
många
hända.
Har avskedats. Men Sven Bulte, du sa något intressant innan, att du tycker att 5 månader är väldigt kort tid. Mm. Att om man nu känner till hur forskning funkar så kommer det här inte gå. Mm. Vad är det man behöver veta om forskning för att förstå varför 5 månader är kort tid?
Alltså om man vill starta ett forskningsprojekt, då måste man först göra en forskningsplan. Man måste ha sin hypotes, man måste planera allt. Och det tar ett antal månader, sen måste det